famle, ikke fange, med Øyvind Iversen.
Velkommen til en ny episode av Famle og ikke fange. I dag har jeg forvillet meg over grensa til Sverige, og til Koster og noe som heter Raftetangen. Raftetangen. Ja. Takk, Jan Håkan Nilsson.
Det där var formellt. Det var ja, det som min mor hade sagt så.
Jag fint du säger det för jag tänkte att det jag har övat mig på sida medan jag körde I bilen ja. För att det för mig så det är ju bara Janne. Ja. Eller Jannepanne.
Jannepanne.
Inte sant? Så att visst det hörer att jag säger Janne så är det men du heter inte Jan, det är Håkan.
Jag heter Jan Håkan heter jag. Det är ingen som kallar mig det. Det är Janne.
När var det första gången? Det är lite så typiskt svenskt, inte sant? Jocke och Bosse och Janne, inte sant? Alla har ju I alla fall min sån fördom då att alla I Sverige har ett land sånt nickname.
Ja, men så är det. Det ligger mycket I det.
Men när började det? När blev du första gången kallt Janne tror du?
Jag tror att det var kanske runt Man kom I femte, sjätte klass. Ja. Någonstans där skulle jag tippa. Jag kommer inte ihåg. Och då var det... innan dess var man ganska mesig. Vid sjätte då var man ju lite, skulle man ju bli lite större. Och då kom de här nicknamen. Tror jag någonstans. Det är ju ett tag sedan.
Jag kom på... när du snackade så kom jag på att... vi möttes ju I ett eller annat drita länge sedan. 94, 95 ett eller annat.
Ja, före 90... Före 94. Ja. Jag skulle tippa det var 93.
Ja. Yes. På en restaurang på Akerbrygge.
Ja.
Och då husker jag apropå vad du heter för något för där var det ju många nationaliteter. Och första gången jag såg du mötte en annan som heter Janne som var dansk. Och hurdan dere ja, det Janne och han ja, det Janne. Nej, det Janne. Det Janne och hurdan det som inte kom ut av. Jag var kom på den akkurat nu att det fler som heter Janne.
Ja, men det är väl ett jentenamn I Norge.
Ja, det är väl egentligen.
Ja, 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 ja.
Kanske inte bara I Norge, men du lever gott med jentenamn du?
Jag lever gott med det. Jag är trygg på min sexualitet.
ja, det är det. För då nu poppar det upp massa bilder I huvudet då, för att jag ska inte säga första gången vi möttes, men jag har kanske fortalt det för, men kanske första gången vi två var liksom på Tomasson då. För då husker jag att du inviterade mig på middag. Så tänkte jag att det var 93 94 där, ikvant så var det kanske sen det var 25 tänkte jag så hyggligt det att bli inviterad på middag. Och så husker jag kom upp dit och så tänkte oj, där stod ett vinglas och täckt på till två och du stod brasa på köken och så kände jag liksom att okej. Det är bara oss två liksom alltså. Hade en sån svär jävla futon där vis vet vad det är för någon sån japansk sån sovsoffa eller det att den står mitt på golvet det är nå
framför öppna spisen ja. En öppen place. Ja.
Så det är nå jävlar nu har jag sagt ja till nu jag inte helt visste vad jag gick till då. Men jag blev Och jag tänker att det är egentligen blir känner jag liksom blir sån rört där och Janne för att jag tror det skedde nog mellan oss som inte bara på futon där men liksom mellan oss på den kvällen eller I den kvällen att det jag tror kanske jag nämnde på den podcasten och satt att det var liksom en öppning för mig till att tänka att Fan, mannfolk, för du är lite sån macho, även om du är trygg på sexualiteten din, att vi också kan liksom snacka om, ska inte bara kalla det känslor, men liksom vad som helst då. Och det tror jag liksom du introducerade mig för den kvällen.
Husker du? Jag kommer ihåg, du var skeptisk I början, gick och knep med stjärten, men jag. Men jag kommer också ihåg den kvällen och det blev bra samtal med en gång. Och jag brukar ju inte försöka ha så mycket filter, det har ju inte du heller. Så man kanske höll på lite känslor och sånt med, i och med att det var första gången vi träffas, men det var ju raka rör. Jag tänkte ju, när vi träffades första gången, så tänkte jag, men det är en kul kille, jag håller på med idrott och gillar mat och vin och fest och party och röka cigarrer, det är ju precis som mig. Så det var ju på det sättet som jag tänkte att då tar vi en middag. Men jag kommer ihåg att det var många tjejer på jobbet som var väldigt frågande, liksom, oj, vad hände här?
Ja, det fick inte jag med mig, men jag kände liksom på den där, vet inte om du sa det, men liksom, när jag tror att det, om det var i den samtalen eller senare då, så har vi liksom snackat om lite min överraskelse över att det var fint att möta dig och fint att snacka om, och så husker jeg kanskje at du har spurt meg om, ja, men du har jo masse andre kompiser liksom, og så, og når jeg har fortalt om det da, så tror jeg du, tror ikke du brukte det ordet, men det som du sa, at vi var liksom ganske dysfunksjonelle da, ikke sant? Vi hadde, var jævlig gode på å ha det gøy liksom, men det var, og jeg veldig glad i de, men jeg også kunne kjenne på at vi hadde det gøy når vi hadde det gøy, og hvis vi hadde det vanskelig, så gikk vi liksom, da var vi kanskje ikke med hverandre, eller vi snakket ikke, vi spurte ikke, vi var liksom ikke noe liksom nære på det, på den fronten da, som jeg kjente liksom at du har egentlig kjent at du har gått og halta når du har gått i livet da. Så jeg kjente meg liksom igjen i den der, det de kalte det litt sånn dysfunksjonelle da, det at du liksom ikke har... Og jeg tror at jeg møter mange andre, kaller det sånne kompisgjenger da, som er litt sånn, altså som har det gøy sammen og er veldig glad i hverandre og knytta liksom, men som ikke snakker om det da. Har du liksom alltid, når begynte du, holdt jeg på å si, hvis du begynte med det, har du alltid hatt venner hvor du liksom kunne... Og snakka om, kan det litt sånn nære ting, eller?
Ja, om man sier så, jeg har haft veldig mye bekanta, men ikke like mange venner, men mange bekanta. Og de få venner man har, de har man pratat med. Men samtidig, altså, før det var, når man var i, hva var man da, 25-30, någonstans i den åldern. Livet lekte ju ganska bra. Det var inte så mycket motgångar. Nej. Tänker jag. Det var inte så där. Det var ganska banala saker. Men jag är bra på att lyssna. Yeah. Och då blir det så att folk öppnar sig och så säger jag ingenting vidare. Utan det som sägs, det sparar. Det är ju en trygghet. Så det kan det vara så att det är många som har anförtrott sig saker, kanske.
Ja, men så vill jag också säga att jag har hört av någon andra som vi två också känner, som hade fortalt att det var första gången, det är ett annat vännerpar då, som skulle till dig och Nina, da, som Kjersten en eller kona det heter. Och hon hade aldrig mött Nina. Men når dere møtte, så tar du da med da han og sier, nå skal vi prate. Ikke sant? Du lager jo ofte sånne arenaer hvor man liksom kommer inn i gode samtaler. Da. Kan du liksom kjenne deg igjen i det? At det er en sånn bevisst valg hos deg? For historien var liksom at hun ble liksom stresset, hva skal jeg gjøre nå? Hun kjente ikke noen andre, men det måtte hun bare, og jeg tror at de to klarte seg fint. Da. Men den der, at du ofte lager sånne, for eksempel i dag da, nå kom jeg på stugan din i Sverige liksom, for å, og det er fremdeles bare deg og meg liksom, at du lager de rommene for å få til gode samtaler. Kan du kjenne deg igjen i det?
Ja, om man sier, de venner som jeg har, som jeg tykker mye om, de umgås jeg gjerne med. Og om det kommer, men det er ikke så ofte, det er ikke så mange som er med her og jager liksom, det er noen liten som er hund. Då och då som är med här uppe, om man säger. Men vad jag tänker just det här om det kommer nya personer, så brukar jag försöka få att de känner sig välkomna och få Att de är med i gemenskapen. Så det är väl en egenskap jag har, och även på jobbet då, att alla känner sig sedda. Så det har nog alltid varit så.
Ja, för jag kom, jag började prata svenska då, men jag kom ihåg liksom, eller sist gång vi snackade samman. Så vet kom du som ringte mig eller jag som ringte dig, det var inte så viktigt, men vi bytte liksom att snacka om, eller du upplevde, du bytte att snacka om inre samtal. Och då blev liksom både familjeterapeuten Våkner och liksom, det är sån begrepp som jag tänker att du bara har plockat från dig, eller vet inte var du har det från då. Men det är ju något som jag är väldigt upptatt av, både i den typ av bransch, men också som människor då, ikke sant? Och så säger jag, men så som jag huskar det då, så säger jag, men jag har en sån inre samtal, ikke sant? Den står ju på hela tiden som en sån radio. Men så sa du också, men jag har en sån väldigt snill sån inre samtal. Känner du att det är det sån att när liksom, jag likte, tror jag liksom fick respondera på det när vi snackade, men jag tänkte på det
då. Jag kommer ihåg det. Ja. Det var, jag sa den, man har en inre röst, eller yeah. Man, det vet jag inte, men jag har en inre röst. Yeah. Så man för ju en liten dialog med sig själv. Och den är ju på och tycker och tänker ganska ofta. Vissa personer har ju en väldigt elak röst. Nu måste du banta, nu måste du göra det. Livet är inte värt det. Men jag peppar den inre rösten liksom, att det här är fan inte så illa, det här är ju ganska kul. Sen gör man dåliga val och sånt, men man lär ju sig hela tiden. Men det är ju en konstant stämma som jag bär med mig.
Ja. Och det tror jag att vi har allesammans, ikke sant? Och jag tänker ju att det, jag tror det är många som kanske också inte vet att det har det, ikke sant? Men, eller kanske inte är så bevisten då. Men det hörs ju som du är ganska bevisten om du har peppan då. Så blir det lite intressant hur du har gjort det och hur du har fått det till. Men jag tror också liksom att det, som du säger, han står. Jag tror det är viktigt att höra vad den faktiskt säger till oss då, för att vi kan ju verkligen hålla oss nere hvis vi inte är försiktiga då, hvis de har såna stämmer. Men du säger att du inte har såna stämmer och du har peppan, och sen gör du det?
Jag har i många år, jag tror det är säkert i 30 år eller någonting, har jag försökt att välja hur jag ska reagera. Vissa saker går ju inte att välja, alltså det är när du får en käftsmäll, men hur du ska tackla olika saker. Ska jag ta det negativt eller ska jag ta det positivt? Och så gör man ett medvetet val. Ska det här förstöra min dag? Ska man släppa det? Jag kan inte påverka det. Då släpper jag det, så går jag vidare. Så har jag försökt selektera alltid faktiskt. För jag gillar inte negativa spiraler. Jag försöker klippa negativa spiraler. Jag kan ha tunga samtal, jag kan ha tragiska samtal, men jag vill inte gå och älta någonting efteråt, utan det är här och nu så tar man det. Och så har jag peppat min inre stämma. Kan jag påverka det? Gör någonting med det. Annars släpp det. Och du väljer lite hur du går vidare. Du har ett val hur du gör.
Men tänker du liksom, snackar du högt i den eller stoppar du den, alltså får du klippt den hvis han står på repeat där? Alltså får du som bypass eller alltså hvordan löser du det? Så bokstavligt talat, tror du?
Jag vet, den dyker ju upp då och då. Den finns ju där säkert konstant, men eller jag lägger ju bara märke till den oftast när jag är ensam, när jag tränar eller gör någonting sådana här saker. Annars är det så mycket brus, så hör man inte den, nej, så lyssnar man inte på den på samma sätt.
Nej, och det är för exempel när du är på träningar som må peppen lite eller snacka, kan du snacka hardt i någon liksom, nu tar jag samman och nu må du över på ett mer positivt syn eller?
Och då den, jag vet ju att det är ju mig, det är ju mitt alter ego. Ja. Så det, jag pratar ju med mig själv om man säger, jag tror inte det är någon annans röst, utan det är ju och ibland är det liksom ta dig samman. Det här måste du fejsa. Vissa saker, jag gillar inte konflikter. Jag tar en konflikt när jag måste, men jag söker inte konflikt. Och jag försöker alltid att lösa olikheter med dialog eller något sätt. Men ibland så måste man ta en dialog och då peppar jag mig. Nu är det dags. Nu sätter vi ner foten, nu markerar vi här. Så tar man det därifrån och då använder jag den.
Men tänker du att det kallar liksom i utgångspunkten har du liksom ett lys sinn liksom, hoppas från födseln eller från uppväxten din, så att det lyse är närmare dig än det mörka då.
Alltid varit så.
För jag husker ju också liksom när vi jobbade på Louise, sant, alltså. Var det kan jag säga att jag så liker att tänka att jag är mer ljus än mörk, men det kan det vara mer grinnebiter kanske, hvis jag skulle än det, så att vi skulle kunna höra dig på köken, så att nej, tjenare grabben, sant, alltså. Hur mår ni brallorna, sant? Ja, nu har Janne på jobben här, sant, med sin egen sol, han har sin egen sol, alltså liksom som följer efter den hela tiden, sant, alltså det, uansett så var det. Men kan du liksom känna dig igen i det, att du...
Det kan jag. Ja. Det kan jag och jag har mycket energi fortfarande, men jag hade enorm energi och folk drog sig till den energin, om man säger, använde mig lite som en batteriladdare ibland. Så för jag är oftast sprudlande och det är det jag får även nu på jobbet. Många som vill jobba med mig och det, de gillar den positiva energin och den är inte tillgjord, utan den bara, och sen kan jag ha mörka dagar och tycka allting är hopplöst, men det är ytterst få. Jag kanske har ett par om året. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt sällan jag är deppad eller illasinnad eller tungsinnad.
Ja, för jag känner mig igen i det, att hvis jag sitter till någon i familjen eller någon av mina kompisar som du också har mött, sant, ska till Jan, jag måste hälsa Jan, och sant, så heldig du är, sant, att du har en hög stjärna då, sant, och det är ju energin din och gleden och maten du möter folk på som gör att folk blir glada. Men det kan ju liksom vara liksom att du säger att det kanske stjäl lite av dig då, hvis det av batterierna dina, eller att du kan följa tappet liksom, hvis du tänker att folk hoppas inte ringer dig och så tar de annat och spörer liksom, kan du bli tappad av att det folk liksom går inte där för att få energin din?
Ja, men det är man kan märka det, och du har ju läst psykologi och det finns ju de som har energi och de som tar energi ifrån dig, och det är lite olika. Nu kan jag reglera. Jag kunde inte reglera det på samma sätt när jag var yngre, utan då hade man sitt egen generator. Men nu känner jag inte att någon tar energi. Hade det väldigt, väldigt, väldigt tufft på jobbet här förra året. Det var efter pandemin, så var det så många som försvann. Så mitt ena team, där blev jag ensam kvar. 6 stycken fick gå. Det andra teamet blev vi 2 stycken kvar. Och det hade vi varit 8. Och då jobbade jag allt för mycket. Och var nästan på väg in i väggen. Och då kände jag så här att nu måste jag bryta det här. Nu måste jag bara vara med någon som ger mig energi. För det var så mycket som tog energi. Och nu är jag på rätt väg igen. Men det jag aldrig upplevt det innan. Jag var fysiskt väldigt, väldigt, väldigt. Jag var helt tappad för energi. Och då märkte hela min omgivning märkte det då, att han är inte som han brukar.
Nej.
Det är inte det där Jannepanner tjänare i brallan eller vad du sa. Utan det var väldigt lågmält liksom. Men nu är jag tillbaka i matchen. Så en sån dipp har jag haft.
I livet tänker du på?
Ja, om man säger, alltså, när man är mer eller mindre, du går mot en utbrändhet, mer eller mindre. Och jag har inte varit med om det innan. Så nu har jag ju lärt mig det också, hur man bromsar och hur man parerar det.
Ja.
Men det var tufft.
Ja.
Så det är min dipp. Annars har jag inte haft någon dipp.
Nej, för jag vet ju utan att jag som ska invitera dig till att snacka om, jag vet ju att det där livet har ju inte bara fart, det har ju inte bara varit medvind liksom, det har ju varit blåst lite i livet ditt då liksom, men när du snackar om det som har varit ordentlig dippen, det var den gången, de andra tingen har du liksom hanterat eller?
Ja, jag förlorade ju en dotter.
Mm.
Det sitter ju djupt och den tar man ju med sig i graven.
Mm.
Den är ju fortfarande väldigt, 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 väldigt tuff.
Mm.
Om man säger. Och sen har jag förlorat båda föräldrar. Det är också en sorg. Nu är det bara jag och brorsan kvar i familjen. Det tar också, får man andra. Jag hade prostatacancer, kunde gått riktigt käpprätt åt helvete. Vi kanske inte hade suttit här om inte det hade gått så bra som det gjorde. För det var en elak jävel. Men ja, det var väl små gupp det också kanske på vägen.
Ja.
Men man får andra perspektiv. Mm. Varför gå och vara bitter och älta? Så nu har du varit nära.
Mm.
Nu har du varit nära på andra sidan. Så,
mm.
så jag vet inte. Man vill bara ta vara på sånt man tycker om.
Mm.
Små saker.
Mm.
Det behövs inte det här stora. Bara som nu när vi sitter här och har ett samtal. Varit ute i skogen.
Mm.
Tittat på fantastiskt. Helkul.
Mm. mm.
Plocka lite svamp, fiska, laga någonting utav det.
Mm.
Behövs inte så stora saker utan sätter väldigt pris på små saker.
Mm.
Ha en fin familj, det ska man ju liksom aldrig glömma. Men man tar, eller jag, du tar det för givet men plötsligt så får man, okej, men det, man får bearbeta värdesättare.
Ja, för du liksom du ramser upp liksom sån här highlights så att jag säga, eller downlights då på livet ditt liksom som är ganska krävande då och kalla det processera eller komma tänker du liksom att att de upplevelserna har gjort att du sätter ända mer pris på livet liksom eller tänker du
liksom
att jag miste en dotter säger du liksom så det är många som liksom kan gå i selvhjelpsgrupper resten av livet liksom för att dyrka den sorgen som du säger.
Mm.
Liksom tänker att detta måste vi aldrig glömma om vi tänker på det på en liksom negativ måte eller sånt. Men när du snackar om det så ser jag på det att detta här är något som berör dig och beveger dig liksom.
Ja, det sitter ju djupt.
Ja.
Ja, så är det ju. Ja. Och när man upplever det så Det är så oväntat.
Mm.
Det kommer från ingenstans och plötsligt så är det bara ett svart hål.
Mm.
Och jag tror inte man kan värja sig mot sådana saker.
Nej.
Om jag har lärt mig någonting av det, det vet jag inte. Alltså det är, jag har lärt mig att leva med det, men just det vet jag hoppas. Jag vet inte vad jag skulle ha lärt mig, men det var hårt.
Mm.
Väldigt hårt tror jag det. Tufft.
Mm. Mm. Ja.
Cancer blir man bara glad av när den är borta.
Ja.
Man får det ju som att vinna på lotto. Får ju med ett tag till.
Ja, ja. Men jag vet ju många som när de har fått den också liksom slutar att leva eller blir rädd för att leva eller liksom inte rädd för nästa gång eller tänk om det kommer igen eller liksom att frykten tar dem då, liksom det hörs som du har liksom du känner lotto-varianten inte den oj, hvis jeg har fått kreft en gang kan jeg få kreft en gang til som noen også liksom går inn i den
ja.
Ja.
Då blir det så om man säger det, ingenting jag kan påverka här och nu
ja.
Så när jag fick reda på det så visste man ju inte riktigt vad det skulle innebära och då så tänkte man att jag ska göra det bästa av det. Så göra alla de bästa förutsättningarna. Så bara mentalt peppa. Men det här ska bli det bästa operationen de har gjort någon gång. Jag ska inte vara några symptom. Och så bara peppa jag mig själv.
Mm.
Dygnet runt gjorde de övningarna jag skulle. Och allting. Och sen hade jag en lycklig stjärna. Det var två fantastiska stycken som opererade mig. Det var överläkaren på Sahlgrenska och Sveriges bästa kirurg för prostata som han sitter i Stockholm annars. Och de 4,5 timme höll på att gräva loss där inne. Och detta var en onsdag eller torsdag och måndagen efter stängde de ner för covid. Så då hade jag inte fått då hade jag ju fått förskjuta den. Men det är ju inget kul att förskjuta någonting när det är så allvarligt.
Nej. Hur länge är det sedan?
3 år sedan kanske. Ja, något sånt.
Ja. Hvordan, så som jeg husker da, ikke sant? Det tror jeg at jeg fikk vite om det liksom etter det jeg hadde...
Ja, jeg sa det til deg på telefon efter det var klart.
Og var det, altså, liksom, var det et bevisst valg fra deg at du tenkte at dette ville jeg ikke snakke med så mange om? Eller tenkte du at det...
At det jeg pratet vel ikke med... Det var inte många som som jag pratade med dem. Det var inte många jag hade att prata med dem. Det var ju familjen då. De var ju jätteoroliga givetvis. Och sen min brorsa sa det aldrig till min mamma var ganska dålig då vid den tillfället. Jag tror aldrig jag sa det till henne. Jag tänker att det behöver hon inte ta med sig.
Det var på en sån något bevisst val att inte göra det eller det kunde vara en sån att det kanske inte var så till sted i livet ditt att du kände att det var naturligt att göra det till mig eller till andra så du kunde liksom lägga en dålig stämning.
Nej, men jag tänker om man ser det retroaktivt så var det ytterst få jag pratade, var det någon jag skulle vilja prata med, så är det faktiskt dig. Men det blev, jag tror jag pratade med dig om det var en månad eller två efter det var klart. Så var det. Men processen när de väl hittade den och sa att det var så farlig, så allvarlig, tills jag blev opererad, gick ju ganska fort. Så det var ingen, det var ingen lång sträcka.
Och nu känner du som att du lever livet ditt vidare utan att stå på morgonen och vara rädd liksom du rister av dig den.
Ja, inte
tänker inte på det, inte, slår dig inte. Hvis vi hade snackat om det nu så hade inte du tagit en runde. Men tänker du är det liksom är det inställningen det är det preppingen det eller är det liksom sån det är lite sån liksom en hare då, ikke sant? Altså hvis den hade blivit, ikke sant, den blir jo veldig aktivert når revet kommer. Ikke sant? Man klarer ikke å leve sånn, ikke sant? Så helt avhengig av at adrenalinnivået går ned til vanlig og har en hukommelse som gjør at ut av syn, ut av sinn da. Altså er det liksom for deg også at når du har gått gjennom frykten og du har overlevd og kommet der, så driver du ikke og kikker og leiter eller du slipper det?
Ja, slipper det helt. Så jag inte går ju en var sjätte månad får man ju gå och ta tester och lite sånt där men
jag får se om det liksom och innan kommer den dyker den upp i almanacken för liksom
första gången då var det liksom okej. Då var ju då man skulle få svart på vitt är den borta eller men när den var borta då så var okej. Då
ja, nu kör vi.
Nu tar vi ett par år till.
Ja. Ja, så nu blir det ju aktiverat av de
Nej, utan jag går ju och gör det. Jag går ju det ner och jag ska göra det i 10 år.
I 10 år?
Ja. Så det är ju den perspektionstiden på det, men det är inga det är inga jag har oftast väldigt jag känner mig jag är inte en orolig person. Och tänker inte på det så mycket.
Nej. Tycker du att den attityden som du har att smitta den över på damen din eller på unga din eller har de är de liksom precis kallar smitta av det då det lyser eller det går bra mer än ofta det går inte bra tänker du
jag tror att det har smittat över lite mer på grabbarna och min fru hon har ju sina inställningar och sånt men hon blir nog inspirerad. Hon är väldigt strategisk och vill påverka och göra saker. Jag är mer oplanerad på det sättet. Jag tar det lite mer som det kommer.
Mm.
Och det är väl det som är så bra, vi är lite olika.
Mm.
Hon är väldigt strukturerad om man säger att okej, okay, om det är det här, då ska man inte göra det och då ska man äta så här, man ska dricka det och göra sådana saker. Jag tänker inte riktigt så långt.
Mm. Och jag tänker liksom som en, som en familj, så är det ju fint att man har ju fler perspektiv man har för en familj och för barn som också upp där. Inte så att det är mer än att det här tänker vi likt. Men det och jag tycker inte exakt den där om lika barn leker bäst eller om olika barn, ikke sant? Jag tror ju det är enklare att vara lika. Mm. Ikke sant? Men det kan vara tråkigt eller ett land som gör att det inte blir så mycket energi, men jag tror du att det är enklare, tänker du att att den skillnaden mellan dig och henne för exempel skapar mycket sån gnissning för att det har olika sån infallsvinkel till kanske lite till livet då?
Nej, jag tror faktiskt vi har så många saker där vi möts, där vi grundar, om man säger. Vi samlar, vi liksom plockar svamp och vi gillar att fiska och vi lagar mat. Vi har många bra samtal och vi har få saker som vi inte eller vi har väl ingenting som vi inte accepterar hos den andra. Vi är kanske olika så, men vi möts på en gemensam grund på otroligt mycket saker. Jag gillar ju att få vara ensam. Jag tycker det är jätteskönt att ta en helg fri och såna här saker och få egen tid där man kan landa lite grann. Jag jobbar med, jag möter så extremt mycket folk varje dag hela tiden, så det kan vara skönt att bara få ta ett steg tillbaka. Och det har Nina också börjat nu på, det är väl ett par år sedan där innan dess, så vill hon gärna att vara med någon utav oss i familjen och såna här saker, men nu tycker hon också att det är fantastiskt att hitta lugnet i sig själv.
Ja, lugn i sig själv. Utan att det är en avvisning, det är inte jag tränger mig själv, det är inte sånt att jag inte vill vara med dig.
Nej, absolut inte.
Det är
inte någon
avvisning
inte.
I det. Det nej, är sant?
Och det har vi nog aldrig känt heller. Det har, den indikationen har jag inte fått och den har jag hoppas jag inte har gett heller. Mm. Så sett, utan det är mer ego. Det är ju så jag har ju alltid hämtat min grundat i naturen, om man säger. Det är där jag laddar batterierna. Får jag inte vara i naturen på allt för länge, då känns det inte bra. Jag gillar att vara ute, röra mig mycket och vara ute i.
Det är grejt att du berättar vad du gjorde igår, Janne. Vi har tid till det. Vad var det som skedde i skogen igår?
Igår gick jag ut en sväng. Jag var ute och jagade rådjur. Och då jagar jag på ett speciellt sätt. Jag går i skogen. Jag går väldigt, väldigt, väldigt sakta. Och så smyger jag mig på rådjuren. Det är inga hundar och det är ingenting. Och kom bort på ett rådjur. Och den vet inte om att jag var där och sånt. Och det var ett skott och nu blir det biff. Så är den, nu hänger den. Hänger den så fin.
Mm.
Och rådjurkött är ju helt otroligt. Du ska få rådjurkött ikväll också.
Jag vet.
Och kantareller som jag plockade förra gången.
Så pass,
ja.
Jag gläder mig till. Men vad är det den tillknytningen till naturen då, som jag kan känna att jag också har en tillteckningskraft till? Har den varit hos dig hela tiden? Eller?
Nej, inte. Alltså, om man säger... Jag är född vid havet. Du har ju varit och hälsat på i Falkenberg.
Ja, det vet
jag. De här vita stränderna. Och där var det inte mycket skog.
Nej.
Men då var ju det... Havet var ju min grej. Och sen när jag flyttade till Oslo, då upptäckte... Då var det mer skog. Det var väldigt mycket Nordmarka. Och cykla och jogga och åkte längdskidor. Och det var ju jättemycket ute i marka. Så nu är det blivit både hav och skog. Men konceptet utomhus har jag alltid gillat. Det kan man säga. Jag är väldigt dålig på att sitta inne om det är... spelar ingen roll vad det är för väder. Jag gillar att vara ute i vilket fall som helst.
Blir det mer och mer eller mindre och mindre?
Mer och mer.
Mm.
Ja.
Mm.
Tycker jag.
Får du med familjen också på det eller är det någon du liksom?
Ja, jag får med familjen. Ja, Nina hon är ju samma som mig. Hon är ju, vill ju vara ute hela tiden också i alla väder.
Mm.
Så vi är ute och fiskar ibland. Det blåser kattskit och det regnar. Och, men det, det är en hel tuff. Sen grabbarna är ju stora nu. Man hänger ju inte lika mycket med dem längre. Nej. Felix har ju flyttat hemifrån.
Mm.
Och Maximilian han är 18. Så han har ju sitt liv. Men de gillar ju att vara med någon gång när vi träffas. Men inte alls på samma sätt. Men jag och Nina är väldigt mycket ute.
Vad gör du med det att grabbarna ska flytta? Eller ena har flyttat, den andra är på väg ut? Vad?
Det är scary.
Ja, det är scary.
Ja, det är det. Väldigt skönt på ett sätt.
Ja.
Då ser man att att vi har gjort... Vi har lagt en bra grund. Det är sunda.
Mm.
Sunda, de har en bra moralisk kompass och ordning och reda.
Mm.
Och Felix har ju skött det här med lägenhet och betala hyror och laga mat. Och, top notch.
Mm.
Och nu är ju då Maximilian 18. Det är ju inte så länge till han kommer vara kvar.
Mm.
Då blir det nog... konstigt.
Mm.
Då blir det väldigt, väldigt mycket tid till mig och Nina.
Mm.
Nu är ju även Maximilian mer självgående så han behöver ju inte alls den uppbackningen som det var innan. Men jag ser det samtidigt som att det kommer ju bli massa tid att göra andra saker.
Mm.
Och så kan man göra roliga saker ihop också.
Mm.
Men det blir ju mindre och mindre du behöver ta hänsyn till och det är skönt. Du kan vara flexiblare.
Mm. Jag känner det liksom.
Men det är scary.
Ja, det är scary. Det är många som liksom snackar om att man får, alltså vuxna och alltså speciellt föräldrar som kan inte säga får lite sån trubbel, men kanske också lite trubbel, ikk sant? I att vad ska jag göra nu eller nu är det bara mig och han gamla gubben där eller kärringen där, ikk sant? Liksom den där en tid så får på en måte så får du som tillbaka livet ditt liksom vad ska du göra nu, men på andra sidan så har du som hängt så väldigt mycket på en eller två eller tre eller fyra andres liv liksom så att när du. Og så er det jo, som du sier, det er veldig fint å se at disse unge jævlene klarer seg fint. Mm. Så man skjønner at da trenger jeg ikke være bekymret eller redd. Mm. Selv om det alltid er en sånn nerve i at man er jo glad i noen, så er det jo alltid litt sånn trøbbel da.
Mm.
Men også kan liksom, jeg håper å si litt heldere enn deg med det tanket, for jeg har en på 14 da. Mm. Ikke sant? Og tenker at det, fordi at han andre er min, også er jeg... Han bor hjemme, men jeg ser den kanskje to ganger i uka, liksom, og da skal han inn og ta seg en dusj eller på do, eller som han driver med hjemme hos oss, av en eller annen grunn. Men så er han ute, liksom. Men jeg har også kjent liksom, på at... Det er liksom, en type sorg, liksom. Jeg veldig glad for at jeg ser at han har det fint, og at han klarer seg og gjør alle de tingene. Han så ordentlig at det er jo mye mer ordentlig enn det jeg noen gang har vært, ikke sant? Så jeg ser, men det er jo, ikke sant, det der savnet etter at... at jeg bare kan snakke med en akkurat når det passer meg.
Ja.
Eller bare ta tak i noe. Du, nå skal jeg, kan ikke du hjelpe meg med et eller annet? Ikke sant det der? Her om dagen så ringte jeg, så har du, og han har en sånn venninne-greie, eller et eller annet han kaller det da, kjæreste eller noe, og, sant, vil dere komme på middag? Jeg sa, dette hørte jeg meg selv. Nå ba jeg sønnen min på middag, liksom. Han har fremdeles adresse hjemme hos oss. Ikke sant, det er veldig fremmed, altså.
Ja.
Og når jeg har han, og jeg kjenner jo at han, heldigvis, da, så er han ganske tilgjengelig, han andre på 14. Og jeg tenker at, og da merker jeg nå at det nesten legger litt opp livet mitt til å kunne bruke den tiden da. Ikke ha så mye annet å gjøre, fordi at han kommer til å forsvinne ut av meg også. Og tenker at nå har jeg noen år der hvor jeg kan ha den fine kontakten med han da.
Men du skal gi dem røtter.
Ja, ja.
Och sen ska jag ge dem vingar.
Ja.
Det är de två viktigaste sakerna. Ge dem ett hem och ge dem vingar.
Mm.
Så, men om vi backar bandet lite där till vad man ska göra när man får mer tid. Förra året så åkte jag och Nina på semester själva utan att ta med grabbarna.
Ja.
Fantastiskt.
Ja, det var det.
Ja, vi var i Italien och åkte skidor och sådär. Mm. Så mycket enklare när man inte behöver ta någon hänsyn. Vi kunde göra precis vad vi ville. Och det var riktigt. Så det gav mer smak.
Ja, det gav mer smak.
Ja, så vi kommer nog göra Jag skulle tippa att vi tar såna här cykelsemestrar i vingårdar och lite såna här saker. Och vandringar och vanliga semestrar. Men det var jättetrevligt.
Och gud, jag blev inte stressad eller... Så det
de ville nog gärna varit med.
Ja, var med. Ja, men vi talade att det var borta eller körde samma fly, inte att det så det är någon som också tar lite andra vägen när de ser att föräldrarna håller på, inte att det kan vara att det kan bli rädd för dem. Det var ikke, var ingen av dem som gav någon såna signaler om.
Nej.
Han ene tänkte party hemma, han andra är för sig själv.
Det blev ett väldigt party hemma, men det är en helt annan historia. Så ja, det var tufft att komma hem till.
Ja, så den ska vi inte ta här.
Nej, den ska vi inte ta här.
Nej, ja, men han är med oss i tankarna då.
Han var med oss i tankarna då.
Ja,
ja. Ja, så är det.
Mm. Ja. Jag har ju sagt att eller det har jag väl egentligen inte sagt, men jag har ju tänkt på att ha med dig i denna podcast länge då. Så är det lite avstånd, du bor i Göteborg och jag bor i Drammen och så. Men jag är väldigt glad för att jag gjorde det. Kan jag säga det i alla fall. Mm. Och så lurte jag på om jag lurte på om vi skulle liksom runda lite eller om du hade någonting som du hade lust eller som liksom si för vi runda.
Nej, jag tänker vi kan runda av, men jag tycker du har skött det här samtalet bra. Jag har aldrig varit med på en podd. Så det är ett helt nytt koncept för mig. Och ändå jag har suttit ganska lugnt. Jag sitter och tittar ut på en solig himmel. Mm. Och rådjuren hoppar i stora flockar där ute. Ändå ser jag ganska lugn ut.
Ja,
det.
Ja, så du har en inre stämme som säger nu må vi bli färdiga här. Jag ska fan mig ut och jaga.
Ja. Ja. Men vi får käka lite först. Nej, men det var väl ett fint samtal det här.
Ja, men ja. Och det var ju någon som hör på och förlåt att mena något om också där, men det är fint att du liker det. Men tänkte du liksom det virka inte så att du måste tygga länge på om du hade lust att vara med eller inte?
För att vara helt ärlig mot dig, Öyvind, om någon annan hade frågat mig så hade jag inte varit med på någon podd. Nej. Men jag gör det gärna för dig, för jag vet ju att du är ju poddkung. Då är det klart att man måste vara med då.
Väldigt hyggelig. Det var en fin avslutning, Anna. Jag tror vi bare runder deg der. Ja. Takk skal du ha.
Takk selv.